Hej och välkomna till dagens juridikpodden. Det har hänt mycket. Dagens juridik har just avslöjat att det har stulits vapen, glockpistoler inne på Rosenbad, regeringskansliet. Erik, du vet mer.
Ja, men det här är ju uppgift som kom till dagens juridiks redaktion via tips. Och vi har skrivit om detta och det är ju spektakulära uppgifter. Det rör sig om sammanlagt 6 glockpistoler enligt uppgift och då flera hundra skott. Halvmantlad ammunition som ska ha försvunnit ur ett låst skåp inne på regeringskansliet.
Ja, det är väldigt uppseendeväckande uppgifter eftersom det rör just Rosenbad, tycker jag. Och det är liksom en byggnad där väldigt prominenta människor i Sveriges regering sitter och det är ett så kallat skyddsobjekt, så det är otroligt uppseendeväckande.
Ja, och det är också därför de här vapnen har funnits där. Vapnen har ju förvarats där. Och det är då Securitas, bevakningsföretaget, som har ansvaret för det här. Och det är vapen som har varit då tänkta att användas vid ett förhöjt hot, till exempel ett terrorhot. Att då ska skyddsvakterna kunna beväpna sig med de här vapnen. Så att det är ju väldigt, väldigt speciellt. Och nyheten har också fått en enorm genomslagskraft.
Nu har ju också regeringskansliet övrig bevakningspersonal, men de har ju Säpo som till stor del hanterar deras säkerhet, men därutöver de här då skyddsvakterna från privata bolag som handlas upp och är beväpnade. De har runda tal två veckors utbildning och sen ytterligare någon vecka på vapenhantering och ansvarar alltså till stor del för regeringskansliets säkerhet. Nu har då de här vapnen kommit på drift som skulle användas som någon form av förstärkningsvapen för händelser som var av allvarliga karaktär. Hur kan man förhindra sånt här då?
Jag vet inte. Man ska väl tillägga också att det pågår ju en ganska omfattande renovering av byggnaden Rosenbad. Och det kan väl finnas skäl att anta att vissa säkerhetsbrister kan uppstå i samband med en sån här stor renovering där det är väldigt många personer som är inblandade.
Ja, jag tycker det är intressant också innan vi går vidare. Erik, hur har man hanterat det här från myndigheterna hittills? Du som har suttit med förstahandsinformation och försökt få det bekräftat.
Ja, men det här har ju varit uppenbart så att man inte har velat att den här informationen ska komma ut. Jag har ju då flera dagar sökt både säkerhetsansvariga på regeringskansliet som inte har sagt mer än flaska, höll jag på att säga. De har sagt vi kommenterar inte säkerhetsfrågor. De har hänvisat till polisen som i sin tur har sagt att vi har inte kunnat få några kommentarer därifrån alls. Nu efter vår publicering så har då polisen bekräftat att det finns en sån här anmälan om en stöld som gjordes den 25 oktober. Men det har varit väldigt, väldigt tyst och inte minst så tycker jag att det är anmärkningsvärt hur lite Securitas har sagt. Vi har då blivit hänvisade runt där också och när vi äntligen får tag på en person så säger den personen att det här är ingenting som vi kommenterar överhuvudtaget och hänvisar till sekretess. Men tycker jag då som journalist att man måste ju åtminstone kunna säga att det här är väldigt allvarligt och vi ska se över vår rutin och kontrollera vad som har gått fel. Men det har varit, vi har mötts av väldigt mycket inga kommentarer.
Det är intressant. Alltså, tror man då på fullt allvar inifrån polisen och regeringskansliet, säkerhetsavdelning, förvaltningsavdelning där att man på fullt allvar kan lägga locket på en sån här sak. Vi märker ju bara den kraft som kommer utav att Dagens Juridik publicerar det här där alla stora medier utan undantag går på och jagar. Och så försöker man då lägga locket på. Det är inte lika bra att bara berätta som det.
Ja, det tycker jag i egenskap av journalist naturligtvis. Jag tycker också att det är anmärkningsvärt att då ledande politiker som sitter i regeringskansliet, det vill säga justitieminister, statsminister, att deras stab inte ens kan ge en kommentar till det som har inträffat på deras arbetsplats utan hänvisar då vidare till regeringskansliets presstjänst som i sin tur säger att vi kommenterar inte den här typen av frågor.
Om man sätter in det i ett större sammanhang, idag så är vapenfrågan högaktuell i alla avseenden. Många ställer sig säkert frågan, kan man inte hålla koll på skarpa skjutvapen inne på regeringskansliet av alla ställen? Hur ska man kunna hålla koll på det ute i förorterna? Vad får det för vidare konsekvenser när det gäller förtroendet och sådär? Vad säger du, Wille?
Ja, jag vet inte riktigt, men jag har ju sett en del reaktioner på sociala medier där folk lite lätt ironiskt har roat sig åt att skoja om just den här saken, bland annat med tanke på de förslag som har lagts fram om vapenmagasin och liknande från inrikesministern Mikael Damberg, som vi för den delen också har sökt för en kommentar, men som inte har velat svara på några frågor med anledning av den här händelsen. Så att det är klart att förtroendeingivande är det ju inte i alla fall.
Nej, och det finns ju naturligtvis en väldigt allvarlig aspekt här. Det är sex livsfarliga vapen som nu är på drift och ingen vet vad de har tagit vägen. Man kan ju ana att den som har stulit vapen på det här sättet inte har goda avsikter. De här vapnen kan då möjligen hamna i händerna på kriminella och användas vid allvarlig brottslighet. Det är ju alltså sex stycken skarpa glockpistoler med halvmantlad ammunition som finns ute och ingen vet var. Det är oerhört allvarligt.
Jag ska säga också till de som inte är riktigt lika vapenkunniga som somliga i det här rummet, att halvmantlad ammunition är en ammunition som är till för att förstöra väldigt mycket den träffyta.
Ja, tidigare hade man ju polis och sådär helmantlad ammunition som då går rakt genom en kropp kan man säga. Medan halvmantlad ammunition expanderar och så att säga svampar upp för att göra så mycket skada som möjligt i kroppen när den träffar en människa. Vi har ju också då varit i kontakt med, som jag sa innan, så har polisen bekräftat att det pågår en förundersökning som leds av grova brott i Stockholm. Och alldeles nyss så la jag på luren med den åklagare som leder den här förundersökningen, Lukas Eriksson. Men liksom alla andra så säger han att jag har inga kommentarer. Han bekräftar att det är han som har den här utredningen. Men han vill inte ens svara på frågan om det sitter någon frihetsberövad eller om det finns någon misstänkt i ärendet. Så att det är verkligen omgärdat av inga kommentarer.
Ja, men jag tycker vi kan stanna lite vid det här faktiskt. För jag har ju suttit bredvid dig under hela ditt grävarbete som du har genomfört här. Och det är ju på något sätt, man får ju en känsla av att saker och ting kan ju nästan ibland kännas större än vad det är när man får den typen av svar hela tiden, att det är ingen som vill säga någonting och locket ligger på. Och jag är ganska säker på att det gynnar liksom inte i längden de ansvariga personerna i en sån här fråga.
Det finns ju två sidor på det här naturligtvis, varför man inte vill få ut det. Det ena är rent taktiska, strategiska säkerhetsskäl. Det är normalt så att man inte överhuvudtaget kommenterar säkerhetsarrangemang inom till exempel regeringskansliet, vapentyper och så vidare. Och där kan man då tycka då att det skulle kunna vara ett skada att det ens kommer ut att det finns sådana här vapen som hanteras i ett skåp där och så vidare. Men det primära skälet till att man inte går ut tror jag inte alls har med det att göra, utan jag tror snarare att det har med den pinsamhet som detta innebär. Det har bäring på det snarare, för att eftersom det är förundersökningen inledd och förhoppningsvis får man utgå ifrån att åklagare och polis har tron på att man ska klara upp det, och då kommer det ändå bli offentligt, och därmed så kommer de här säkerhetsdetaljerna att bli offentliga. Men att man i nuläget då inte vill kommentera det överhuvudtaget och har försökt lägga locket på ända tills man då slutgiltigt bekräftade det här väldigt, väldigt sent. Det är snarare för att man ska säga nej, vi vill inte prata om det här för att det är pinsamt.
Nej, men så är det ju naturligtvis. Och det har ju faktiskt under gårdagen framförallt gått att få tag på personer. Jag fick tag på han som är säkerhetschef på regeringskansliet. Men ställde inför de här uppgifterna väljer han att inte säga någonting och hänvisar till sin presstjänst. Men ännu mer anmärkningsvärt tycker jag att ett företag av Securitas storlek, som när de får fråga om det här hänvisa till en person som är marknads- och kommunikationschef. Han kan de inte lämna ut något telefonnummer till. De kan inte heller koppla till honom utan ber att man ska mejla till honom. Och det mejlet fick jag då svar på 1,5 dygn senare. Jag tycker det är högst anmärkningsvärt att ett företag som sysslar med säkerhetsfrågor överlämnar en sån här allvarlig fråga till en marknads- och kommunikationschef som inte svarar. Det tycker jag är under all kritik om man ska ge en känga till Securitas i det här.
Ja, men Securitas är dessutom ett börsnoterat bolag. Det är ett väldigt stort företag, och skulle det komma ut någonting nyhetsmässigt här som kan härledas till Securitas, att man någon gång skulle komma fram till att det är de som har brustit i sitt arbete, så är väl det en, i alla fall för mig, en kurspåverkande nyhet antar jag.
Ja, dessutom är det naturligtvis så att det här är i bevakningsbranschen ett prestigeuppdrag och en prestigeupphandling man har vunnit att få förtroendet att vaka över regeringens och regeringskansliets säkerhet med sina skyddsvakter och då med skarp beväpning. Så att det ligger ju någonting som i det du säger, att det har ju en inverkan på förtroendet för Securitas, som faktiskt är ett av världens största säkerhetsföretag och verkar över hela kontinenten. Det är ingen tvekan om att det här är väldigt pinsamt även för dem, va, i så fall.
Nej, och nu är det ju inte, nu kan vi ju inte idag slå fast att Securitas på något sätt ska beläggas med någon skuld här, men om det skulle vara så får det ju allvarliga konsekvenser för dem som företag. Det är ju otroligt dålig PR, måste jag säga.
Ja, och just därför kanske man borde ha gått ut och sagt, även om det är, eller jag vill säga, platityd att säga att vi ser allvarligt på det här. Vi måste se över våra rutiner och undersöka hur det här har gått till. Men att inte säga någonting till journalister som ringer med den här typen av uppgifter, det är oprofessionellt, tycker jag.
Systemet vi har då med skyddsvakter, om vi ska uppehålla oss kring detta fenomen, är ett system som har funnits väldigt länge. Och de som inte är poliser då, som övervakar skyddsobjekt, till exempel regeringskansliet, ska vara skyddsvakter. Antingen har man en utbildning inom det militära på ett visst sätt, eller också så ska man då i grunden vara väktare eller ordningsvakt, och så går man då en påbyggnadsutbildning på i runda tal, som jag tidigare sa, 2 veckor plus vapenutbildning som är 43 timmar om jag inte minns fel, och ytterligare några dagar för att hantera OC-spray och för den delen expanderbar batong och sådär. Man ska vara känd för att vara en skötsam person och får givetvis inte vara straffad och så vidare. Men det räcker här. Alltså det är väldigt, väldigt stora säkerhetsfrågor som står på spel. Räcker det att man plockar in vidareutbildade väktare som totalt sett har då ett antal veckors utbildning?
Jag är egentligen lite för dåligt insatt i den här frågan, men när jag har läst de här polisens föreskrifter och när jag har läst gällande lagstiftning gällande skyddsvakter, så tycker jag att det låter väldigt lite med de här 80 timmarna som vi pratar om, och de kvalifikationer som jag förstår hur man krävs av en färdigutbildad ordningsvakt låter ju inte så pass högt ställda att man får ett enormt förtroende. Sen finns det säkert jättemånga skyddsvakter, det är inte det jag säger, men jag tycker nog att man skulle kunna ställa lite hårdare krav än så.
Ja, och utbildningsmässigt så det är så att säga 80 timmar för att då ansvara för säkerheten på regeringskansliet, eller åtminstone den yttre, det är ju de som då bevakar entréerna. Det tycker jag nog att känslan är att det skulle krävas en längre utbildning och högre kompetens hos de som har det ansvaret.
Jag tänker också när jag läste de här föreskrifterna att det stod bland annat att man inom den juridiska delen av utbildningen skulle utbildas av en person som hade minst 15 högskolepoäng i juridik eller minst liknande kunskap eller motsvarande kunskap. Då räcker det ju att man har läst JÖK:en.
Ja, och det kanske man kan tycka att inte är tillräckligt, eftersom att det väldigt ofta handlar om att man ska göra juridiska avvägningar. Vad har man rätt att göra och inte och så vidare.
Ja, man har dessutom rätt att gripa personer i närheten av de här skyddsobjekten, och det är ju en väldigt ingripande åtgärd.
Precis, alltså till skillnad från ordningsvakter då, som inte har någon rätt att skäligen misstänka personer och gripa dem på den grunden, utan då måste själv konstatera att ett brott de facto har blivit begånget, så har skyddsvakterna då en lika långtgående rättighet som poliser har att skäligen misstänka att, eller som det står i lagen då, att gripa människor som skulle kunna anhållas. Då kan man tänka sig på den lägre misstankegraden då, så kallad utredningsanhållande, så ger det alltså skyddsvakten samma rätt som en polisman att på skyddsobjektet eller i dess omedelbara närhet eller under flykt ifrån skyddsobjektet gripa personen i fråga utan att ha konstaterat brott. Och det gäller då ett visst antal av de brott som skyddsobjektet är till för att vara skyddat ifrån, av typen spioneri, sabotage och allt vad det nu må vara.
Sen tycker jag en intressant fråga som uppstår med anledning av det här avslöjandet är att för mig känns det nästan lite filmiskt det här med att det existerar ett sånt här vapenskåp på regeringskansliet, oavsett vem som är så att säga ansvarig för att det här vapenskåpet ska vara låst. Om inte en särskild situation inträffar så kan man ju fråga sig om det verkligen bör finnas den typen av utrustning i liksom en kontorsmiljö.
Ja, det är absolut en befogad fråga. Jag fick något mejl här från någon som tidigare jobbat med säkerhetsfrågor på departementen som sa det, att tänk tanken att den här personen som då har tagit de här vapnen hade gått upp till Stefan Löfvens tjänsterum och använt vapnet. Det är, alltså att vapen finns så nära och uppenbarligen då under så dålig kontroll är ju en otäck känsla, tycker jag.
Ja, för då tänker jag att det hade varit bättre att varje skyddsvakt ständigt var beväpnad med sitt vapen istället för att man på något hade någon extra säkerhetsåtgärd. Om någonting händer på Rosenbad så får man väl ändå anta att det inte tar allt för lång tid innan beväpnad polis kan ta sig dit.
Det finns skalskyddet runt regeringskansliet har beväpnade skyddsvakter i och för sig som står utanför på vakt. Jag tror att de här förstärkningsvapnen, om vi kallar för det, är till för inre personal som skulle kunna ingripa i de här lägena på ett sätt som, det kan man fråga sig, varför är det bara 6 stycken? Ska det kunna vara, men vi kanske inte ska sitta här och göra den typen av säkerhetsmässiga
absolut bedömning. Inte, men frågan uppstår, kan Stefan Löfven rycka åt en sån då?
Det har mycket svårt att tro att han har behörighet att göra, med mindre än att han då naturligtvis har samma nödvärdsrätt som alla andra medborgare. Om man skulle angripa så har förmågan att hantera ett vapen.
Men jag tycker det är ändå intressant som du säger, Will, och det ska bli intressant att se. Nu har ju den här nyheten avslöjats idag och alla stora medier har hängt på. Även något utländskt media har skrivit om det här och vi pratade om det lite tidigare. Tänk motsvarande nyhet att 6 stycken vapen och ammunition har stulits in i Vita huset. Det hade varit en enorm världsnyhet. Alltså det är ändå Sveriges maktcentrum där det finns vapen som nu är borta.
Ja, och det är också en del av det här avslöjandet. Det är ju inte bara att vapnen har försvunnit, utan det är ju faktiskt en del av, vad ska man säga, säkerhetsplaneringen kring vår regering, och högt uppsatta tjänstemän har ju avslöjats i och med det här avslöjandet. Det var väl sannolikt väldigt få som tidigare kände till att det här skåpet överhuvudtaget existerade. Bara det i sig är ju en nyhet att det finns vapen där.
Sen är det ju intressant naturligtvis, om kanske inte ska spekulera kring exakt hur det här går till, men det är ju ändå intressant att ställa sig frågan, vem har möjlighet att göra det här? Vem har kapacitet att göra det, och vem vågar göra det med tanke på de säkerhetsarrangemang som faktiskt finns runt regeringskansliet och i övrigt då i form av övervakningskameror och sådär. Man måste ha ett ganska kallt blod för att klara av att genomföra en sån kupp.
Ja, och eftersom att det nu har gått ett par veckor och det så vitt känt inte finns någon gripen eller sådär ärendet, så bör det ju vara någon som har en viss insyn eller åtminstone har förstått att rutinerna, säkerhetsrutinerna kring det här går att kringgå. För att det är precis som du säger, man tänker ju sig ett vapenskåp med vapen och ammunition måste ju vara rigoröst kamerabevakat. Men
ja, absolut. Men det kan ju vara så att viss del av kamerabevakningen har försvunnit i och med den pågående renoveringen, att det finns utrymmen som inte, så att säga, går att bevaka nu när man har byggnadsställningar, och det kanske är färre personer som jobbar där inne och det är fler personer som har nycklar och möjligheter att ta sig in i olika skrymslen och vrår. Så att, jag tror nog att den här ombyggnationen kan ha varit nyckeln till den här stölden, eller åtminstone försvinnandet av vapnen.
Ja, men det återstår att se, och vi hoppas ju naturligtvis att det här leder till att vapnen återfinns, så att någon kanske till och med kan åtalas och dömas för det här, men vi får se vad utredningen visar.
Det absolut värsta som skulle kunna hända är ju att någon person i närtid kommer till skada och det visar sig att personer i fråga kanske då har skjutits med en Glock med halvmantlad ammunition.
Nej, vi får hoppas, som Erik säger här, att det här klaras upp och att åklagare Eriksson kommer att leda förundersökningen dithän att man kan gripa lagföra människor och säkra så att Glock-pistolerna kommer tillbaka. Därmed är dagens Juridikpodden slut för idag. Tack för att ni har lyssnat.
Tack.